I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Systrarna Britton, din kropp, dina val. Detta är en podcast om graviditet, födsel, kroppen och livet som förälder. Oavsett om du väntar barn, är mitt i familjelivet, drömmer om att skaffa barn eller bara är allmänt nyfiken. Vi hoppas kunna hjälpa dig att göra medvetna och informerade val när det kommer till din kropp. Du lyssnar på Systrarna Britton, din kropp, dina val. Med mig Opoqua.
Och med mig Asabia.
Hallå, hallå, hallå. Välkomna tillbaka. Vad kul att du lyssnar. Idag ska vi prata om abort. Men först och främst, hur mår min syster Asabia?
Jag mår bra. Lite så här stökig morgon som det är varje morgon i mitt hem. Det är aldrig liksom en harmonisk start på dagen, känner jag. Jag hade älskat att liksom ta en stilla kaffe i soffan.
Men varför går du inte upp lite tidigare? Det gjorde jag idag. Jag vaknade liksom, började skruva på mig vid 5:00 i 6:00. Så bara, men vet du vad, jag går upp nu bara. Så får jag liksom sitta i lugn och ro, även om det blir 10 minuter. Det var så underbart. Så går man och tissar och tassar där nere på undervåningen.
Det hade man kunnat göra. För det mesta så vaknar ju min minsta son om jag går upp. Men nu vaknade han också 5:40. Jag tycker det är för jag vill inte gå upp tidigare.
Okay. Ställ alarm på 4:30.
Hur mår du? Det är lite mer intressant för mig och lyssnarna att höra. Hur mår du i din graviditet?
Igår mådde jag ju piss, faktiskt, rent ut sagt. Nu är det inget roligt. Så kände jag.
Mm.
Vi har ju liksom mycket projekt och det är mycket som händer i livet överlag med flytt och graviditet och jobb. Men så kommer det till en punkt där man bara känner, det här var ju inget roligt. Jag orkar inte med något av det egentligen. Men det var igår och idag.
Mm. Glad jag blev att du mår lite bättre idag. Så kände himla, att du var så ledsen igår.
Ja, det är så himla, himla skönt. Och nu, jag kör ju lite födselprepp varje dag. Alltså mellan 4 och 44 minuter liksom.
Mm. Vi kommer ha ett avsnitt om hypnobirthing och då kommer vi prata lite mer förberedelse och så.
Precis.
Det är väldigt spännande och så fint också när du lägger upp, tycker jag, varje dag. Så här, det här har du på din Instagram story, så brukar du lägga upp dagens födselprepp och det kan vara väldigt högt och lågt.
Det är det. Jag tänker också att man ska visa folk att man behöver inte lägga ribban så jäkla högt till att börja med. Men sen också att det inte behöver inte var fokuserat på vad ska jag införskaffa för att vara förberedd inför barnet.
Du menar materiella ting?
Ja, i alla fall i så här, jag har ju någon app och då är ju förberedelsen handlar om, alltså vad behöver du ha i din förlossningsväska? Vad behöver finnas i liksom the nursery room? Och liksom sådana där saker. Och det tror jag att många, alltså är lätt att hitta info om, men vad ska jag göra för att liksom förbereda mig och också få det att bli njutningsfullt även under graviditeten, så att jag kan liksom få fördelarna av det under graviditeten, under födseln, men också använda mycket av de här grejerna även efteråt.
Så det spelar verkligen in om man till exempel har stresspåslag under graviditeten, då kan man vara ganska säker på att det kommer längre även efteråt. Och man vet också att det där ökar risk för nedstämdhet och depression och så, om man är väldigt stressad. Och det är väl i extremfallen. Men det finns många syften i att försöka stressa ner och hitta lugnet även under graviditeten.
Precis. Och liksom bara som jag försöker påminna folk och mig själv om, att liksom försöka också lägga mycket energi på att njuta.
Mm.
Alltså det är ju njutningsfullt att få slappna av och att prioritera sig själv, att komma ner i varv.
Det är inte en chore, eller det behöver inte vara en chore kanske.
Exakt, och det bör inte vara en chore. Då gör något annat liksom, om du tycker att det känns så himla ansträngande att meditera. Om det är så att du känner att, vet du vad, jag hade inte tid en dag. Okej, spelar ingen roll.
Mm, jag gillar det bara. När du skriver det också. Idag var födelsedagspreppen att typ inte göra någonting.
Exakt, det är också.
För att jag släppte allting. Nice, men som sagt, vi kommer prata lite mer om förberedelse i ett helt separat avsnitt. Ser jag fram emot. Idag ska vi prata om abort. Dels för egna erfarenheten av abort, personligt och yrkesmässigt. Vi berättar lite, vi har lite historielektion här om hur det ser ut, eller jag vet inte. Vi pratar lite om det, hur det har sett ut historiskt i Sverige, hur det ser ut i världen, varför är det här en viktig fråga att prata om, och lite så.
Ska du berätta om, har du gjort en abort? Kanske jag ska börja med att fråga. Ska inte...
Jag har gjort 2 aborter. Jag har velat lite fram. Jag tycker liksom, för mig är det helt icke-grej att säga det till dig eller till alla som lyssnar där ute. Men jag har ju velat lite fram och tillbaka om jag skulle säga det för att min mamma inte vet det. Och varför det skulle vara så stor grej, det har jag funderat lite på. Det är mer att det är, hon kanske bara skulle typ bli ledsen om hon hör det här. Jag vet inte.
Så jag tänker att det är väl nog inte så ovanligt att folk alltså, håller det för sig själva. Varför tror du... Vad tror du skulle göra henne ledsen, att hon skulle vara ledsen att du inte berättade, att du inte tyckte hon var tillräckligt bra stöd? Eller?
Exakt, det är väl det. För att min första abort, då var jag väldigt ung. Och jag tror hon skulle kanske bli chockad då. Om jag ska tänka tillbaka på de 2 upplevelserna så var det förhållandevis okej upplevelser. Jag var liksom lite ledsen efter, men jag kände mig 110% säker på det här beslutet. Det är ju en helt annan grej såklart om man velar. Det måste vara supertufft.
Precis.
Men jag var jättesäker framförallt, eller båda gångerna egentligen. Jag var ung båda gånger, men första gången var jag bara tonåring, liksom var ett barn.
Mm. Jag tänker just det där med att det känns så viktigt att prata om, att även om man är helt säker så kan ju upplevelsen ändå vara tuff.
Mm, verkligen.
Liksom. Och det säger ju inte att man ångrar sig eller liksom något utav det. Det är ju ändå...
Om inget annat så är man ju gravid. Och sen så blir man plötsligt inte gravid heller. Och man vet ju själv, alla som har varit gravida, vilka känslostormar det kan innebära. Och jag minns precis efter, när det var kirurgiska aborter båda 2. Och när man vaknade från narkosen, och vilken känsloladdning det var, att jag bara grät och grät och grät och grät. Och det var ju inte liksom grät för att, ja, men att jag förlorat ett barn. Det var inte riktigt det. Det var bara att man kände att nu händer någonting i min kropp. Liksom en hormonomställning. Och
det är också något särskilt att vara sövd.
Ja, precis. Det är också alltså, narkosen är såklart. Också... Men jag grät också långt efter. Så. Ja, jag vet inte. Det var väl också en så stor spänning. Framförallt den där första gången att gå och hålla på en så här stor hemlighet för mig själv. Jag var ganska ensam i det. Ja.
Du, tufft.
Har du gjort den abort?
Jag har gjort den abort.
Du visste faktiskt också att jag har gjort. Jag vet inte om du visste att jag hade gjort 2, men...
Jo, det visste jag. Okay. Jag vet allt om dig. Mm. Men jag har gjort en abort, och det gjorde jag i vuxen ålder. När jag ganska strax efter att jag hade träffat min då, som är min man nu, jag undrar om vi precis hade gift oss eller vi precis skulle gifta oss. Men jag var 26. Nej, jag kan inte komma ihåg riktigt. Men jag tror att jag var 26. Mm. Och det hade ju varit en rimlig ålder att skaffa barn. Absolut. Men jag var inte redo.
Kände du dig säker då? Eller var du ambivalent som vi säger?
Jag tror att jag kanske var lite mer osäker än liksom vad man är om man är jätteung. Mm. Liksom. Men för det är klart att man, det kommer ju också det här vad ska man säga, det sociala, inte pressen, men just att så här, men,
ni var gifta också, eller hur?
Jag tror vi precis hade gift oss eller skulle gifta oss. Och jag är 26 bast och jag är klar med skolan och jag var sjuksköterska och jag menar, finansiellt hade det gått bra. Men, så det är klart att man funderade kring det. Är det rimligt? Men ganska snabbt kom jag fram till att ja, det är rimligt. Jag är inte jätteintresserad av att ha barn just nu. Och min man stöttade mig i det. Mm. Ja, och sen så var det ju liksom en process, det måste jag säga. Alltså att man skulle ta testet då förstås. Men sen också att det tog ganska lång tid innan jag fick tid för det här med ultraljudet för att kolla läget. Och sen så ville jag ha en kirurgisk abort. Varför? Minns jag inte riktigt varför jag kände så starkt för det just då. Men det var det jag ville ha och då tog det ytterligare lite längre tid. Så det var ganska jobbigt, liksom den här väntan. För då var ju, då hade man ju bestämt sig, jag ville inte hålla på med det här.
Mm.
Och så
var man liksom...
exakt. Alltså, och veckorna gick och man kände bara, nej, det var ångest. Så, men jag är ändå liksom, jag hade ju stöd, jag hade någon som följde med mig. Men jag har ju börjat jobba... Jag är ju också abortdoula, det kallas ju full spectrum doula, att man doula folk vid födsel, vid abort, alltså man kan fylla med vid IVF-behandlingar och så vidare. Men flera gånger har jag fått frågan, är det så att det är nödvändigt? För i Sverige så kan man få stöd, typ. Men jag vet inte så många som känner att de har blivit så stöttade av vården per se.
Jag har också jobbat med aborter och har känt mig, nu säger efterhand när jag tänker tillbaka på det, vilket jag gör väldigt mycket, att jag var ett riktigt bristande stöd för de här personerna. Och jag tror, som du säger, att det är många som känner samma sak, liksom, vilket stöd. Sen så är det många aborter som man uppmuntrar till att det ska göra i hemmet, och det kan ju finnas ett syfte i det, att i hemmet är det tryggt och att det kanske blir bättre förutsättningar där, men det borde ju vara ett eget val, vilket det är på många ställen också, att man kan välja att vara på klinik om man vill. Och
i hemmet tänker jag också, kan det också vara otroligt ensamt.
Och det, precis, alltså, och det där måste man också verkligen trycka på, att det är så viktigt att ha just ett stöd, ha någon med sig, att man inte ska vifta bort det. Jag hade senast ganska nyligen en ungdom på ungdomsmottagningen som skulle göra en abort, och hon skämdes för att berätta det för sina vänner, för hon hade gjort flera. Och hon ville inte säga det, och hon sa att hon skulle vara själv, och bara mitt hjärta hade verkligen brast för henne att hon skulle vara själv och göra det, så att jag kan vara med dig om du vill, liksom. Men ja, det var svårt. Jag tycker det är verkligen mycket att begära att man ska vara själv. Och att du nu har börjat ta uppdrag som abortdoula känns så himla värdefullt. Har du haft några uppdrag än?
Jag har haft bara ett. Och där då hade vi kontakt framförallt skriftligt. Det var svårt för den här personen att prata fritt, om man säger. Så vi hade mycket kontakt skriftligt och hon var lite osäker. Och jag tror att bara få bolla med någon, att också, för jag tror att man är rädd för att säga kanske till vården att jag är osäker. För att ja, man vill ju inte att någon ska varken säga exakt,
eller
säga bu eller bä. Mm. Och hon var ganska långt gången dessutom. Så, men jag antar att hon kände väl liksom ett förtroende, och hon berättade hur osäker hon var, och vi pratade bara lite om hur känner du, hur tänker du, och mest bara försökte bara ta in det liksom hon sa, och jag menar, jag har ju ingen åsikt om hon ska göra abort eller inte, och det var verkligen top of mind för mig, att tänk på hur du pratar så att det inte missförstås som att du försöker säga det ena eller det andra. Mm.
Det, om jag får utveckla det som jag sa med att när jag jobbade med aborter, det var det på en gynavdelning. Och där har man liksom en systeravdelning som är en abortmottagning, men det är ju en dagverksamhet. Men många av de senare aborterna drar ut på tiden, och då måste det göras på jourtid, alltså kväll och helg. Mm. Och då förs de över till gynavdelningen där jag jobbade då, och var en nybliven sjuksköterska som inte hade någon erfarenhet av vare sig graviditet eller abort, eller liksom var också väldigt ny i vårdyrket. Och att slängas in i de där sammanhangen där det var liksom sena aborter upp till vecka 21 plus 6, liksom, där det är ju en förlossning som de går igenom. Det var så tufft, och jag tänker väldigt ofta på det, hur saker jag hade gjort annorlunda och hade kunnat göra bättre. Och framförallt, det största är att jag hade vågat vara mera närvarande. Jag tror att jag drog mig mycket från att vara där i det svåra. För att jag visste inte, liksom, jag visste inte vad jag skulle göra förutom att ge läkemedel. Och ge smärtstillande läkemedel. Jag hade liksom inte redskapen. Och vi fick inte heller lära oss direkt hur vi skulle göra. Jag hade en väldigt fin undersköterska som jobbade på förlossningen som tog sig an mig lite och försökte liksom lära mig hur det här med det som vi kan nu med beröring och att få närvarande stöd och så. Men det där är inte helt lätt. Det finns ju en anledning till att på abortmottagningen då är det ju barnmorskor som jobbar. De är ju vana vid det där. Men vi hade liksom inte den kunskapen. Jag hade velat att det hade varit bra med ett annat system, att det kanske alltid var en barnmorska på plats eller någon som är lite särskilt inriktad på abort.
Ja, det finns ju det finns brister. Det är inte snack om saken.
Okej, ska vi prata om hur det ser ut i Sverige då? Idag och historiskt. Vill du lära mig något? Jag har inte så bra koll på det här faktiskt. Alltså jag vet ju att vi har fri abort sedan ganska länge.
Ja.
Och att man fram till vecka 18 plus 0 så får man bestämma helt fritt själv. Om man får göra abort eller vill göra abort eller inte. Och efter vecka 18 fram till 21 plus 6 veckor, alltså 21 veckor och 6 dagar. Då måste man få godkänt från Socialstyrelsen. Jag säger alltid fel. Ja, då måste man ansöka för dem och så få ett godkännande då, vilket de godkänner ju nästan alltid. Men.
Och visst är det så att just det här 21 plus 6, det handlar om att då kan barnet överleva?
Ja, precis. Man har bedömt att efter det så kan barnet överleva.
Ja, och jag är ju djupdykt lite grann nu, så här, hur ser det ut i världen, och verkligen känner ju en uppskattning för att man bor i Sverige helt enkelt, för att det är ju mer liberalt än nästan någon annanstans om man kollar på liksom beskrivningarna. Sverige har haft fri abort sedan 1975, men vi var absolut inte först. Först var faktiskt
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Jag vet inte om du vet, men vill du gissa?
Ja, men jag tror att jag läste dina notes att det var Ryssland.
Ja, det tänker man väl inte.
Nej, det tänker man inte.
Ryssland var först 1920 och strax efter det var det Mexiko. Och Mexiko, det var inte liksom fri abort utan vid våldtäkt. Och några andra som gick i bräschen, vilket också känns otroligt ironiskt idag förstås, det är ju Polen. Där har det ju gått åt helvete får man ju säga, rent ut sagt. De har ju bara liksom backat. Det är stenåldersmetoder vid det här laget.
Poland is seeing its biggest protests in decades with widespread fury at a decision to almost totally ban abortions. The country already has some of the strictest abortion laws in Europe, but the ban would prevent even women whose fetuses have severe malformations from being able to terminate their pregnancies. The protests have delayed the law's implementation, but hospitals across Poland have already stopped the procedure.
Polen får man i praktiken bara göra abort om det är på grund av våldtäkt eller incest. Eller om livet är i fara. Annars så får man inte göra det.
Apropå Polen så har det ju hänt en fruktansvärd grej som folk har demonstrerat emot där. Att det kom in en kvinna som var gravid i vecka 22 med en infektion, chorioamnioid, alltså att man har infektion i fosterhinnorna. Och det här kan ju vara, det vet man att det kan vara potentiellt, alltså barnet kan dö, absolut, det är en hög risk för det. Men också att den som bär barnet kan dö om hon får en sepsis, alltså en blodförgiftning. Men då har man alltså undvikit att abortera barnet för att man vill vänta ut då att hjärtat ska sluta slå. Ja, och mycket riktigt så fick den här kvinnan en sepsis och dog. Hon hade ett barn sedan innan och en man, en familj som hon lämnade efter sig.
Helt fruktansvärt vilka längder man kan gå.
Så Polens nya abortlagar, de tillåter fortfarande abort när det är fara för kvinnans liv, men man misstänker att de här hårdare reglerna ändå påverkar personalen att inte våga ingripa i tid, helt enkelt. Man är rädd för att missa sin legitimation eller få andra repressalier säkert.
Precis.
Och återigen, man pratar om liksom pro-life. Vems liv är det man värnar om egentligen?
Vems liv? Så finns det ju några få länder där det är total stopp. Och där blev jag nog lite mindre förvånad, måste jag säga. Filippinerna, otroligt katolskt. Dominikanska republiken, Kongo, Jamaica, Honduras. Lite mer förvånansvärt tycker jag i alla fall var Malta.
We'll focus on Malta today, which has not only among the strictest abortion laws in Europe but also in the world.
De har, alltså det spelar ingen roll. Det spelar bara ingen roll alls, utan du får inte göra abort. Och liksom att vara i EU ändå och vara omringad av så många länder där det är så fritt och sen verkligen tycker att det är rimligt att hålla fast vid det här total stoppet. De flesta länder är ju någonstans mellan Sverige och Malta.
Mm. Alltså att man får göra abort under vissa premisser.
Precis, eller fri abort till vecka 12 och sen så måste du fråga eller anmäla på något sätt. Men jag tyckte, jag hade en polare som hade en erfarenhet från Tyskland. Och där, på något sätt, jag vet inte hur du tänker, men Tyskland, det tänker jag att det är väl som alltså Sverige när det kommer till att vara liberalt. Men där hade de en regel som jag aldrig har talas om, att man får inte göra reklam för abort.
Reklam.
Vilket man tänker så här, men vem håller på att göra reklam? Men du får inte hålla på att prata om att här kan du göra en abort.
Aha, vilket, som att man skulle uppmuntra folk till att göra abort.
Okay. Vilket gjorde det ju jättesvårt att ta reda på, speciellt när man inte kommer därifrån, ta reda på vart kan jag få göra en abort? För att det var otroligt otydligt. Det var också liksom, det är klart, det är också en inskränkning för att göra det svårare. Eller att man kan ha att du måste komma 3 dagar innan och ha ett samtal där vi kan då försöka övertala dig till att det här är en dålig idé. Man säger att det är fri abort, men så har man såna här små regler som gör att det blir liksom svårare och svårare.
Jag läser väl lite notes. Det visste jag inte faktiskt att, eller jag visste inte att det var så nytt att i Sverige så har vi en ny abortlag från 2008 som gör att det är tillåtet för utländska kvinnor att komma hit och få en abort om de betalar ingreppet själva. Och Sverige är därmed det enda landet i Europa dit man kan åka och få en helt fri abort fram till graviditetsvecka 18.
Så
det fint. Det blir jag stolt över.
Jag kunde inte hitta den info om något annat land, alltså i hela världen.
Okej.
Okay. Faktiskt, men
det kan, ja.
Det vet man inte.
Nej, precis.
Vi har ju en annan, det här med fri och vad som är fritt. Det är ju en grej som är stor i både Mexiko och framförallt har jag läst mycket om Italien. Det här med att samvetsvägran.
Mm-hmm.
Kommer du ihåg att det var en barnmorska som var mycket på tapeten för några år sedan som sa att hon inte ville utföra aborter?
Precis, så det, jag tänkte komma in på det. Varför är det här en viktig fråga att prata om lite grann? Det är som att man weasel your way around it. Som att man ska kunna till exempel som barnmorska säga nej till att utföra aborter. Det är ju en politisk ställning man tar där. De säger att det är av religiösa skäl. Jag är ju helt emot att man ska kunna säga nej till det. Grejen är, det är i praktiken liksom inget problem. För att om du är barnmorska och du inte har lust att jobba med aborter, då börjar du inte jobba på ett ställe där man gör aborter. Men jag tycker inte att man ska ha en inställning av att vara emot abort. För man kan till exempel som jag då, man jobbar på ungdomsmottagningen, kanske träffar en ungdom som vill göra abort. Då ska du inte hålla på att komma med dina förutfattade meningar där.
Exakt.
Ja, och det blev ju en stor debatt kring att det var diskriminering och så vidare. Men jag håller med om att om man går med på att vara barnmorska, då ska man hjälpa kvinnan i alla skeden i livet. Och inte kunna välja bort en viss del som man inte står fast vid moraliskt. Det är en moralisk fråga helt enkelt.
Ja, man är glad att det inte har tagit, alltså att det inte har börjat flyga fritt det där. För att, om jag förstått det rätt, så i Italien så är det läkare som utför aborter. Och det har ju gått till den grad att många som är villiga att utföra aborter knappt vill prata om det, för de får mycket skit, inte bara från sina kollegor, att du utför aborter för att du vill tjäna pengar på din då privata mottagning, där är ju privatvård lite större, men också från alltså sitt klientel, att man litar inte på en läkare helt enkelt som utför aborter. Det är liksom det är en shady person helt enkelt, och då också förlorar man pengar för att folk inte vill komma till ens mottagning. Så flera som kanske visst skulle kunna tänka sig att göra aborter, gör inte det. För att man får dåligt rykte. Och inte bara dåligt rykte, utan man också förlorar pengar för att folk inte vill komma till ens mottagning. Det är liksom riktigt sjukt. Så det är ju, de sa i Romområdet, då är det upp till 90% av läkarna som säger att de är då samvetsvägrare, trots att det är fri abort i Italien. Mm.
Ja, oh, wow. Men varför är det viktigt då att fortsätta att prata om abortfrågan i Sverige, som ändå förhållandevis har en bra abortlagar och är, att vi ändå är i framkant där, kan jag tycka?
Jag tänker att just som vi pratade om från början, att Polen blir ju ett väldigt glasklart exempel, att man är i bräschen liksom en punkt i livet, höll jag på att säga, i historien, och sen så kan det gå väldigt fort. Att det är ett politiskt parti för att det är liksom högervindar. Och sen så har man förlorat det som man har tyckt är så självklart och som folk har kämpat för, kanske precis, liksom i flera år
för att komma dit. Man kan inte vara för laid back alltså i den här frågan. För man är ju också, man märker ju av de här högervindarna i Europa i stort.
Mm.
Och även i Sverige. Och det har också tagits upp politiskt ju, av Kristdemokraterna bland annat, att man har börjat fundera på de här frågorna och ifrågasätta dem och tagit upp liksom att ja, det är tydligt att det finns en annan moralisk ståndpunkt där.
Exakt.
Så jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att anta att Sverige är så himla, att här är det så himla bra och det kommer aldrig bli på det sättet som i de här andra länderna. Man måste nog vara lite ödmjuk för att det kan också gå åt det hållet här.
Med 100%.
Man måste värna verkligen om den här fria aborten. Jag tänker, om man ska gå tillbaka till, alltså, har du funderat på, om du skulle bo i ett land där det inte var fri abort, hur hade det varit för dig då att få det där beskedet att du är gravid och du känner att du inte är redo?
Men alltså det hade ju varit panik. Alltså det hade ju varit panik. Eller jag tänker en annan variant som i USA, där okej, okay, då ska du betala för det. Så bara, tänk om jag bara inte har råd. Förstår du hur många människor som har skaffat barn av, alltså, får man säga, fel anledningar, så att man har blivit tvingad till det. Även om det inte är så att man, alltså, man har haft sex och man förstod att jag kunde bli med barn. Men man vill liksom inte. Och så kan man inte bara få säga det själv. Och så ska man ju vara gravid i 9 månader och ta hand om en person resten av deras liv.
Och så pratar man om pro-life. Och nej, alltså, vad är det för liv för de här barnen som ska komma?
Pro-vem?
Ja,
exakt.
Verkligen. Det är inte pro-life för kvinnornas liv. Alltså om jag, när jag tänkt på det, alltså för det första skulle jag ju haft liksom ett vuxet barn. Just, eller jag skulle ha en vuxen nu.
Riktigt
jag, när jag fick reda på den första gången att jag var gravid, jag liksom, jag minns det så himla tydligt, att det var som att sjunka genom marken typ. Mm. För jag hade nog inte tänkt att jag faktiskt skulle vara gravid. Jag blev så chockad.
Mm.
Att det faktiskt, då kände jag mig som att, men jag är ju ett barn, jag kan inte vara gravid.
Nej.
Och vad ska mamma säga, vad ska hända liksom, vad innebär det här? Om man då hade sagt till mig att du inte får göra det här, jag är helt säker på att jag hade gått och gjort det på olaglig väg, alltså försökt göra det själv eller någonting.
Så
alltså,
är det ju.
Det är ju så. Det kommer ju inte bli färre aborter, det kommer bli fler
olagliga,
osäkra aborter, fler kvinnor som dör i sina aborter.
Och så
återigen,
är det
man
ju.
Pratar pro-life.
Det ser man ju om och om och om igen i olika länder, där man håller på att sänka eller inskränka rättigheten. Att det blir ingen sänkning. För varför skulle folk, alltså, folk kommer inte sluta sex precis, så tyvärr så kommer inte folk bli bättre på att skydda sig ofta. Alltså, det går ju ofta ganska hand i hand att preventivmedel inte är jättetillgängligt när man har ett land eller ett styre där abort inte är tillåtet. Nu i Sverige har vi ju båda delarna, tack och lov, att det är gratis med preventivmedel för unga. Att man har ungdomsmottagning, man har ju täckt upp på många olika sätt för att man inte ens ska hamna i en sits där man behöver göra en abort. Men om man hamnar där så har man liksom möjlighet att göra en abort väldigt länge, just för att man är kanske en pro, alltså både barnets liv men också pro mamman eller den som ska föda.
Ja, precis.
Jag var ju på en, det är ändå bara en side note, att jag har ju varit på några aborter i Ghana. Och jag var biträde på ett kvinnosjukhus. Och i Ghana så är det inte fri abort, men man får göra abort om det är fara för barnets liv eller kvinnans liv. Incest, men också
våldtäkt.
Våldtäkt, ja. Men så mycket grejer i Ghana att
det är lite loose.
Det är lite loose.
Jag har också,
Papper finns det mycket som är regler. Men den här killen, han hade på torsdagar så gör jag aborter. Då kom en narkosläkare och då var liksom alla läkarna var inne på operationssal. Och då körde man kejsarsnitt varvat med aborter.
Mm.
Så där fick jag ju vara med på det. Där var det ju inte heller mycket att snacka om stöd och sådär. Men det var ingen shame, det var inget, utan okej, du kommer dit för det. Hur de här kvinnorna fick reda på att man kunde göra det där, det vet jag inte.
Det är rykt, ja, sån här viktig information sprids väl.
Precis.
Kvinnor emellan.
Samtidigt som att han var inte ett dugg orolig. Alltså han höll inte på att smussla med det här på något sätt, utan han var ju bara så här, ja, jag vet att det här är ingenting som man kan göra hur som helst. För han tog ju inte reda på om, alltså han sket ju om det var fara för livet eller inte. Alltså hade det varit fara för livet hade han väl brytt sig. Men han gjorde ju det på vem som helst. Han bara, det har inte med mig att göra.
Jag upplevde samma på ett annat sjukhus i Ghana, att det var liksom så här, ja, man får ju inte göra det, men om det behövs så ja, vi gör det, för annars så kommer de här kvinnorna göra det själva, helt enkelt. Så man hade, vårdpersonalen gick väl emot lagstiftningen där.
Precis.
Och det verkade vara liksom helt okej. Anledningen till att vi har varit i Ghana en del är för att vår mamma är därifrån.
Precis. Det som är synd, tänker jag, med Ghana, men också flera länder där man har lite det här upplägget att man får men man får inte, är ju att det kommer ju fortfarande vara många som inte vet att den här möjligheten finns. Speciellt på landet. Det är ju en stor grej med liksom abort överlag. Även det blir ju en klassfråga. Att många som har råd lyckas lösa det ändå, oavsett hur lagarna ser ut. Medan de som inte har råd eller kunskap, de gör olagliga aborter. Och i Ghana är ungefär 70% av alla aborter är fortfarande liksom osäkra eller olagliga, görs inte på sjukhus. Trots att det finns säkert flera som hade kunnat gå till ett sjukhus, bara att de inte vet att den möjligheten finns. Eller för säkert skammen och så vidare.
Jag tycker att det viktigaste är det här att lyfta varför det är viktigt att fortsätta prata om även i Sverige. Dels för att det finns mycket att göra runt om i världen och vi måste vara solidariska med världens kvinnor. Men också att man inte ska vara för
complacent.
Ja, precis. Och tänka att nej, men det är bra här nu. Det har vi sett rent politiskt på andra sätt också. Man tror att det är på ett visst sätt i gamla goa Sverige, men det kan förändras snabbt och det kan ta en mörk vändning. Så
precis. Och liksom lite stay i skymundan. Vigilant. Exakt. Stay vigilant. Vi avslutar där. Tack ja. Sunny.
Nästa.
Tack Sunny.
Vi ses.
Puss, kram.
Du har lyssnat på en podcast producerad av Ami och Fanna Produktion.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.